Vissa avsnittsämnen ger sig nästan själva. Om man betänker vilka datum de ska släppas alltså. Jag tittade i min och Robins gemensamma anteckningssida och såg att det var min tur att lansera ett ämne i den lucka som stod efter 4/6. Man brukar ta in följande faktorer i ämnesvalet, där den första då är väldigt relevant, nämligen vad vill jag läsa och prata om just nu? Och sen följer, är det något som är särskilt aktuellt just nu som gör att vi kan vara rykande inaktuella med en historisk koppling här kanske? Slutligen, vad har vi haft för typ av ämnen och tidsperioder de senaste veckorna? Nu råkar ju veckans ämne passa in rätt bra på de här kriterierna, men egentligen spelar det ingen roll. Inget spelar någon roll att vi har haft ett avsnitt i ämnet redan för 9 år sedan. Skitsamma att vi har haft ett till avsnitt som relaterar till ämnet för 3 år sedan. Det behöver inte jag med om för fåglarna nu heller. Om det så hade varit så att Jesus Kristus fysiska kropp nere i Jerusalem under veckan som gick hade påträffat, så hade inte det påverkat mitt ämnesval som går av stapeln just den här veckan. För är det veckan då det är 500 år sedan Gustav Eriksson Vasa svor kungaeden, Kalmarunionen gick i graven och nämnde Vasa tågade in i det erövrade Stockholm under själva midsommardagen, ja då kan det inte handla om något annat än det. Ja, jag känner mig upprymd här över att vara vid liv vid ett sånt här jubileumstillfälle. Herre Gustaf, nu kör vi!
Varmt välkomna till Historiepodden. Daniel Hermansson sitter här i folkdräkt på poddar.
Det gör jag. Inte, men hade nästan kunnat gjort, känns det som.
6 juni, det här mest speciella av svenska datum, då regeringsformer har skrivits och drottningar har abdikerat och enorma flodvågor har vält ner över Jämtland och Medelpad.
Just det.
Och kungar har krönts.
Eller snarare valts.
Just det. Ja. När vi spelar in det här i alla fall så var det alldeles nyligen den brittiska kungens kröning.
Mm.
Och britterna håller ju fortfarande som sista land i världen nästan på med kröningar. Så
ja.
Det är, jag tror att alla andra europeiska monarkier har avskaffat kröningen. Allt jag har på huvudet är kröningar, men det här är ju ett kungaval det handlar om. Ja.
Det är för Gustav Vasa kröns ju först 1528.
Han hade ingen brådska med det.
Det var väl mycket av en ekonomisk fråga också. Men allt det där egentligen, vi pratade mycket om det här som sagt i vårt gamla avsnitt nummer 13 som avhandlar befrielsekriget som det heter. Men det känns ju lite påkallat att göra en uppfräschning av det ämnet här nu.
Mm.
Men vissa delar kommer vi väl gå igenom ganska raskt. Sånt som har behandlats tidigare kanske vi inte kommer att hålla på att traggla runt i så mycket, tänker jag. Jag vet inte. Fokus är kanske från 1522 med höjdpunkt i juni 1523. Å andra sidan så har vi ju en bakgrund.
Måste alltid ha en bakgrund.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Vart är du vill börja? Är det Kalmarunionen och Engelbrekt igen eller vart går vi in i det här?
Igen. Ja, men om jag drar igenom det här blick snabbt, får jag göra det här, ja. Se hur fort jag kan göra. Det går fort i hockey och allt det där. De nordiska länderna hade bildat Kalmarunionen 1397. Det var stökigt under 1400-talet. Danska kungar ville vara kungar i Sverige också och sånt där. Och svenska adeln tycker inte att de ska vara där nödvändigtvis och sådär. Men de är ändå inte redo att säga upp unionen helt och hållet. Från 1510-talet så framträder då den unge Sten Sture den yngre som svensk riksföreståndare från 1512. Sveriges motsvarighet till Alexander den store kanske. En tung profil och allmänt hopp för allmogen i landet får man säga. Han hade populistiska anslag för att vinna böndernas gillande åtminstone. Och det lyckades han med. Men därmed blev han ju också mindre populär i sin egen samhällsklass, det vill säga adeln. Sten Sture blev osams med ärkebiskopen Gustav Trolle om vem som skulle ha störst makt egentligen. Och Trolle, han var ju lojal mot den danske kungen och riksföreståndaren Sture då. Han kom fram till att nej, men då gör vi så att vi river din borg här, Almaristäket 1517. Tjuff! Varpå det blir krig. Danske kungen Christian II är själv med på en invasion från havet av det bångstyriga Sverige. En dansk belägring av Stockholm avbryts genom slaget vid Brännkyrka 1518 där danskarna besegras. Och efter slaget så sitter Christian och trycker på ett fartyg och behöver förhandla. Han lovar att komma i land och förhandla om han får några svenska adelsmän som gisslan. Och det fick han, men han tänkte inte gå i land för det. Utan han tog de här 5 personerna i gisslan och åkte hem med dem. Och däribland har vi då 22-åringen Gustav Eriksson Vasa. Ja, det här går ju raketfort nu som ni märker. Kanske för fort.
Ja, nej, det är, jag tycker nog att det var ganska lagom tempo ändå. Är han Sveriges Alexander? Har vi en Alexander är kanske frågan.
Ifrågasätter du mig? Jag har ju skrivit en bok i ämnet. Tror du inte jag vet vad jag pratar om här?
Det är ju en auktoritet jag sitter med här. Det var därför jag förväntade mig ett rappt och insiktsfullt svar också.
Ja, om man säger som så att han är ju ung och det är väl det.
Ja, det var Alexander också.
Ja, precis. Men han var också väldigt populär. Och Alexander var också ganska populär.
Ja, absolut. Men Sten Sture, den yngre, lyckades inte erövra hela den kända världen och det liksom skapades en slags svensk blandkultur i halva Europa.
Alltså då hade han ju varit en Alexander nästan. Han är ju Sveriges motsvarighet till något dylikt. Han erövrar ju ingenting egentligen. Utan, så därför är han kanske inte ett jättebra exempel på detta.
Ja. Då, nej. Nu har jag helt skjutit den här härliga framåtrörelsen i sank. Men det kan vara värt att ta omvägen ibland.
2 år efter 1518 så kom det en ny stor dansk invasion, landvägen den här gången söderifrån. Och där kommer nämnda Alexander den store kopia att bli skjuten i benet i slaget vid Åsundens is 19 januari 1520 i närheten av Ulricehamn.
Just det, han avlider i sviterna av det där på resan hem. Dog ung alltså, precis som Alexander.
Exakt! Och det är nog där i, alltså det ligger, att man kan skriva in en massa grejer på vad hade hänt om inte ditten och datten och sånt där med.
Just det. Den danska kungen då, Christian, han slöt ett avtal med den upproriska svenska eliten. Sturepartiet är ordet man brukar använda. Nu lägger vi allt gammalt gråll bakom oss. Vi blickar framåt mot nya utmaningar och allt sånt. Och jag erbjuder full amnesti, sa den danska kungen. Att nu är Kalmarunionen, den är igång igen och nu är det samarbete som gäller. Men vi ska ju ha en kröning också, väl? Mm. Så i början av november 1520 samlas man i Stockholm för att fira Christian. Det är bra fest. Skålar och skrål, försoning och förbrödring ligger tätt i luften. Mm. Men som det kan vara med fester, efter 3 dagars fest så kommer baksmällan. Eller hur? Det vet vi ju att den alltid gör. Då har den återinsatte Gustav Trolle hållat fram en kättardom som visar på att Sten Sture och hans kompisar, de är kättare. Vilket var viktigt rent juridiskt eftersom påven noggrant poängterat att för kättare gäller inga tidigare ingångna avtal. Så har man skrivit under amnesti, då kan man sen säga att den amnestin gäller ju inte. Ni är ju kättare, hela gänget.
Just det, de har ju brutit mot kyrkans regler genom att riva ärkebiskopens borg.
Mm. Man gräver upp Sten Stures lik, bränner det, man halshugger adelsmän och man hänger borgare. 100 människor, give or take, avrättas i detta Stockholms blodbad.
Och om man vill veta mer om det så kan man ju då lyssna på det här avsnittet som vi släppte för 3 år sedan. Som heter avsnitt 326, Stockholms blodbad. Det här ska vi inte fördjupa oss i mer nu. Men däremot kan vi konstatera att Gustav Vasa, som vi kallar honom, även om han heter Gustav Eriksson egentligen. Hans pappa är ju med på den här kröningsfesten och blodbadet.
Och hans svåger. Och tillsammans med stora delar av den presumtiva oppositionen mot Kristian den andre. Nu är de avpoliterade.
Ja, och hans mamma och hans syster blir slängda i finkan och förs till Danmark och sådär.
Mm. Vasa var ju själv också bjuden till den här kröningen såklart. Men han tackade nej till det trots att det var en riktigt sån flådig fest. Och därför så överlevde han. Det är en sedelärande berättelse om man någonsin har hört en sån.
Han hade ju förvisso rymt då från dansk fångenskap. Så det var ju lite vanskligt att gå på den där inbjudan i så fall.
Just det. Jag tror att han var bjuden. Jag är nästan säker att jag har läst det någonstans. Och den rymningen måste väl ha varit del av den fulla amnestin som Christian lovade också. Hoppas man i alla fall.
Jag tror att den skedde innan förvisso. Men han blev ju medbjuden av, har jag för mig, någon Joakim Brahe kanske, som är någon slags släkting. Och då var det väl mer som att du bjuder mig på fest. Och sen bjuder jag med kompisar. En tredje kompis som du inte har bjudit. Jag tror att det var en sån inbjudan, Gustav.
Han var någons plus one.
Ja, precis så tror jag.
Jag fattar.
Om det här blodbadet finns det ju inte så många oppositionella kvar som du sa. Och Gustav Vasas släktgods blir ju automatiskt konfiskerade i samband med hela den här kätteridomen mot hans pappa. Och ovanpå allt annat så är han alltså också punk egentligen.
I historieskrivningen så är det ju givetvis både naturligt och rätt att man dras till blodbadet. För Gustav Vasa exempelvis är det ju en avgörande händelse. Inte bara för att han är en av få som är kvar utan även av personliga anledningar. Men för de människor som skulle utgöra leden i den armé som Gustav Vasa vad det lider kommer ställa på fötter, så var inte det faktum att lite fint folk plus en och annan borgare i Stockholm hade tappat huvudet eller fastnat i en snara. Det var väl kanske inte den största grejen, det som satte eld ibland deras led. Utan det är ju Christians agerande och kanske hans hemresa som verkligen är värt att fokusera på där.
Mm.
På vägen hem till Danmark så stannar Christian med jämna mellanrum för att avrätta fiender, äkta eller påhittade. I Norrköping, där finns det lite folk som vi måste göra oss av med. I Linköping, bort med dem. I Vadstena, vi kan inte ha det på det sättet. I Jönköping, samma sak. Det är ett antal strandhugg eller yxhugg. Kanske som Christian hinner med där. Han har ju många problem. Kriget hade varit dyrt för den danska kungen och den svenska kungen nu då. Det skulle vara bra med lite mer stålar på kontot. Därför så beordrade han ett nytt och högre skatteintag. Och det är ju aldrig en populär åtgärd. Det här innebar att i Småland så kommer ett uppror bryta ut som vände sig mot fogdar och mot knektar. Det var inte sista gången under 1500-talet som ett spontant uppror i Småland skulle påverka den politiska utvecklingen. Men rätt snart var det alltså bönderna som kontrollerade hela Småland. Och Olle Larsson poängterar i sin bok om Gustav Vasa att helt utan inblandning av den gode Gustav så hade smålänningarna vunnit sin seger. Det var således i Småland, skriver han, och inte i Dalarna som befrielsekriget tog sin början.
Nej, Gustav Vasa hade ingenting med den småländska befrielsesaken att göra, faktiskt.
Nej.
Även om det här var någonting som man försökte skruva på lite i hans propaganda i efterhand, förstås, och försökte åtgärda den här problematiken, Det är en annan sak då att de här två upprorsfronterna som kommer vara Småland och Dalarna, de förenas ju sen. Men de uppstår ju var för sig, även om det är samma orsak egentligen. Så har ju fortfarande inte Gustav Eriksson Vasa något med den i Småland att göra, som sagt.
Ja, det är ju ett spontant bondeuppror som ett resultat av Kristians politik.
Och politiken är i synnerhet då det här, ja visst är skattehöjningen, men det är också den mycket ogenomtänkta manövern att försöka avväpna folket.
Just det, det glömde jag ju säga, att den här allmogen som av hävd haft rätt att ta upp sin armborst och sitt vapen, att nu ska de lämna in sina vapen, det var inte heller populär politik.
Efter de här, alla de här avrättningarna som man höll på med i Norrköping och Linköping och Vadstena och så vidare, ja, Jönköping inte minst, så, alltså det är ju trist när ens hobby avbryts av realiteter som dyker upp, som till exempel pengabrist. Kristians blodbadscharter här i Sverige var ju tvungen att läggas på is på grund av att pengarna höll på att ta slut. Det bara lyste ju röda siffror i den där bankboken han sneglade i. Så han behövde ju då snabbt åka hem till Köpenhamn och sen be sin svåger, kejsaren Karl V, om nya lån. Men inget fick ju vara så stressigt och bråttom att man försummar att eliminera några livsfarliga munkar.
Man kan ha kakan och äta den, tydligen.
Ja, om det gäller några livsfarliga munkar.
Just i Småland så stannar ju Kristian i Nydala kloster.
Vänta, menar du? Du är ute efter bakverket munkar här nu. Man kan ha kakan och äta den och så. Nej,
nej, det är mycket, mycket smarta skämtet. Den liksom, riktigt vassa satiren. Den var helt av misstag.
Ja, jag bara tänkte kolla här, dubbelkolla så att inte jag missar något festligt.
Om någonting är du på tok för alert.
Okay.
I alla fall, han stannade i Nydala kloster för han misstänkte att de här munkarna, att de i själva verket stöttade det här småländska upproret. Då kan man läsa att år 1521 led vår värdade fader Abbot Arvid martyrdöden och dränktes tillsammans med sina konventsbröder av den skändlige tyrannen Kristian, som det står i klostrets kopiebok.
Och då var ju det begreppet lanserat. Gustav Eriksson Vasa då alltså, han tog sig till Dalarna efter nyheten om vad som hade hänt med hans familj i Stockholm. Och det var ju inte så konstigt att det var dit han tänkte sig ta vägen. Som Herman Lindqvist skriver i De vilda Vasarna: Dalarna var nästan som ett fristående rike. Folket där hade rättigheter som inte andra hade. De hade skattelindring och inre självstyrelse. Fredlösa från andra landskap som ville arbeta i gruvorna fick asyl. Bergsmännen var varken bönder eller borgare. De var helt enkelt fria bergsmän som själva drev sina gruvor i kooperativliknande hyttelag, samlade kring en masugn. Bönder och bergsfolket i Bergslagen och Dalarna, cirka 30 000 personer, var kända som hårdföra och hårdnackade människor som sällan fogade sig i fogdars och kungars beslut. Ja, vart ska man ta vägen om inte hit, om man är sugen på att göra ett litet uppror? Ja, kanske Småland.
Ja, precis. Småland ligger ju närmare Danmark, det kan ju vara ett problem. Jag valde också ut ett Herman Lindqvist citat just från delen om Dalarna. Jag tycker att han är som mest besjälad när han skriver om det. Det som jag har valt kommer lite tidigare i samma text och det lyder: Gustav var nu skräckslagen och mer ursinnig än någonsin. Han blandar rädsla och ilska där, verkar det som. Så han är rädd och arg.
Det är väldigt konstigt. Jag får upp en bild av ett skadeskjutet rovdjur av något slag som både är väldigt rädd och arg. Ilsk, men ändå ängslig.
Det tror jag är helt rätt bild.
Mm.
Herman Lindqvist fortsätter: han måste få hämnas allt som hade drabbat honom och hans släkt. Men först måste han sätta sig i säkerhet. Var kunde han fly? Dalarna måste ha dykt upp tidigt i hans medvetande. I Dalarna fanns inga kungliga borgar, inga slott eller herresäten och därför heller inga kungliga trupper.
Nej, just det. En annan aspekt är ju, som också Lindqvist tar upp, att här är stor variation i dialekter på den här tiden. Än så länge har inte informationen gjort genomslag och det finns inte ett enhetligt svenskt skrivspråk egentligen än, eller hur?
Nej, man brukar ju säga att det beror på hur man räknar såklart. Nej, det finns inga enhetliga svenska skrivregler och det är ju egentligen med Gustav Vasas bibel som ett tidigt första steg mot det tas.
Mm. Poängen här är då att bara att göra sig förstådd för honom här kanske inte var så himla lätt. Här man jämför det med om en 24-årig yngling från det inre av Stureplan skulle ställa sig på en kyrkbacke i Mora idag för att försöka få folk att göra uppror mot regeringen. Och så skriver han, förmodligen skulle de betrakta 08 med största misstänksamhet. Kanske skulle de ringa 112. Ja, det kanske de skulle göra, men de skulle i alla fall, tror jag, förstå varandra bättre idag än vad de gjorde för 500 år sedan.
Ja, så är det. Det har ju skett en viss dialektutjämning sedan dess.
Ja, verkligen. Efter en del turer så hamnar han i Mora som sagt då och där får han inget gehör för sin upprördhet kring nyheten om blodbadet och då var han ändå rätt bra på att snacka. Visserligen var han en adelsperson som hade en annan dialekt och sådär. Förutsättningarna för samförstånd mellan honom och dalkarlarna är ju egentligen inte jättehöga men som Per Brahe senare skrev då, fast med andra ord egentligen då, så kunde Gustav Vasa prata med bönder på bönders vis. Brahe skriver, han visste att lyckligt ställa sina ord till en var, man eller kvinna, andlig eller världslig, förnäm eller inga, efter vars och ens stånd och egenskap. Det är väl precis vad uttrycket prata med bönder på bönders vis betyder.
Mm, det är det ju. Men min uppfattning om Gustav Vasas tidiga framgångar i Dalarna är att de är helt frånvarande och att han har stuckit iväg mot Norge när dalkararna nås av informationen om hur illa Christian hade betett sig och dessutom nåddes av informationen att de skulle avväpnas och betala mer i skatt, vilket ju inte var en populär politik i 1520-talets Dalarna. Och då var det i princip, ring tillbaka han Vasa och säg att vi är på.
Ja, nu är det så här, nu tänkte jag att vi är inne i princip i avsnittet, så nu måste vi inte ha den här raketfarten längre i berättandet.
Okej, det är här, nu är vi inne i, jag fattar, ja.
Någonstans här kan vi så att säga lugna ner oss lite, för du drog väldigt mycket på en gång här, men det är ju precis dit vi ska, ja.
Ja, men då kan du berätta i mer detalj vad det är som sker.
Ja, okej, det kanske inte är så himla mycket mer detalj. Men åtminstone fullfölja min lina här med, så att säga, retoriken som han besatt. Han ska ha stått på en gravhög och försökt påkalla dalkararnas uppmärksamhet. Herman Lindqvist använder ju gärna 1800-talshistorikern Anders Fuxells målande skildring. Och det här betyder inte att det var så.
Nej, det gör det inte.
Men jag tänkte ändå passa på att klämma in Fuxell här. Man kan ju ana en källkritisk gliring till Fuxell från Herman Lindqvist med. Åtminstone hoppas jag att det är det när Herman skriver 1800-talshistorikern Anders Fuxell, som på okända vägar tycks ha kommit över Gustav Erikssons tal, citerar långa avsnitt kryddade med meteorologiska detaljer. Kan det vara en ironisk kommentar som på okända vägar tycks ha kommit över Gustav Erikssons tal?
Den är jättesvår att tolka faktiskt.
Ja, eller hur? Jag hoppas att det är en liten gliring till Fuxell mer än 100 år senare. Ja, 140 eller 50 eller vad det blir. Fuxell skriver ju vidare, den låga middagssolen stod mitt över det i söder liggande Esundsberget och spridde ett klart sken över den snöiga nejden. En frisk nordanvind blåste. Fin var hans kind och mjuk hans lock. Det låter ganska mycket som en skönlitterär beskrivning det här för Excel. Det är inte bara talet som jag undrar om han har kommit över utan också han kanske har fått vantarna på SMHIs meteorologiska data över 1520-talet nästan, tänker man.
Det låter så.
Hur som helst, de här dalkarlarna avspisade Gustav Vasa och han gav upp och försökte ta sig till Norge, precis som du beskrev i förbifarten där förut.
Det är från den här perioden av Gustav Vasas berättelse som många av de här historierna, myterna man hade med sig från barndomen kommer. Hur är det med dem egentligen, Daniel?
Ja, hur är det med dem? Det pratade vi om då också i avsnitt 13 att det är inte så mycket mer med dem, utan de har ju inte hänt, utan det är propaganda. Men du har ändå med dem sen barndomen, säger du?
Ja.
Och det är ju intressant.
Det var väl i lågstadiet och mellanstadiet som man läste om svensk historia och Peder Swarts berättelser dramatiserades i olika utbildningsradion, program och sånt där.
Men det lanserades som viktig historia då i de här böckerna och i utbildningsradion?
Det kommer jag inte ihåg. Och jag vill ju inte ösa skit på utbildningsradion och pogo pedagog och allt vad det nu var som man präglades av som barn. Men det är det man kommer ihåg.
Ja, jag har ju också stött på det här förstås. Särskilt Peder Swart då, som är den hovhistoriker, man ska kalla han, som skriver om Gustav Vasas äventyr. Men det är så många grejer som inte ens Peder Swart har tagit upp. Det är när han gömmer sig i de här hörlassen och blir stucken. Och det är när han firar ner sig själv ifrån något dass där med någon slags lakan och rimmer från danskarna. Och det är en massa sådana där tokigheter som är kända berättelser också från kontinenten.
Ja.
Som alltid råkar hända sådana här befrielsehjältar.
Just hörlasset kommer jag starkt ihåg.
Ja.
Och hur de går med Gripen och sticker där.
Mm.
Det var, där hade befrielsekriget helt kunnat falla.
Ja, det hade ju inte det, vet du, Robin, för det hände ju inte. Utan det hittade ju någon på 1600-talet sen. Men det här levde ju kvar länge in på 1800-talet och så vidare. Det lever ju tydligen fortfarande kvar på sätt och vis, även om man vet att det nu är sägner och inte sanning. Inte ens det som Peder Swart skrev är nödvändigtvis sanningen, utan tvärtom ska man ju vara väldigt försiktig med den informationen. Men han har ju haft förmodligen då sin chefs information att tillgå, och då har man åtminstone Gustav Vasas egna perspektiv på det hela med i den berättelsen.
Så är det. Du kallade ju honom hovhistoriker, vilket förvisso är sant, men det är också lite av en förskönad omskrivning. Man kan ju också kalla honom propagandist.
Jo, ja. Enligt en av de här sägnerna, som alltså inte nämns av Peder Swart, utan är påkommen i andra sammanhang senare, så flyr ju Gustav Vasa ner i en källare med hjälp av tomt Margit. Och det här är då skildrat av Johan Fredrik Höckert i en elegant målning, Gustav Vasa och tomt Margit från 1860. Jag satt och läste inför det här avsnittet i någon bok. Det var nog Hermans Vilda Vasar. Och då satt en annan Gustav bredvid mig, det vill säga min son. Mm. Och han tyckte att det var väldigt spännande att se den här målningen med Gustav Vasa när han går ner i luckan där med tomt Margit. För det är en stor målning över båda sidorna i boken. Och han ville hela tiden att vi skulle bläddra tillbaka och titta på den där igen.
Mm.
Då tog man ju chansen, va, och försökte förklara vad det var som hände här. Men det kan vara så att det fortfarande, man är lite ung när man är 3 år för att greppa allting. Men man försöker ju krydda det här med viddar och grejer, va?
Det är ju fint att höra att det finns ett gryende intresse där. Sen är det ju tråkigt om det skulle vara så att det verkligen biter. Att hans första historiska vetskap, första historiska berättelse han plockar upp råkar vara en myt.
Ja, det är ju illa och vanskligt, men jag tror man måste gå in i de här målningarna för att locka ett intresse när det gäller barn, va? Och då får man ju dramatisera lite. Sen så kan man ju säga, alltså det är ju sant att han var ju och snurrade runt där i Dalarna och försökte komma undan.
Ja.
Sen är vi lite för abstrakta och försöka förklara att det här hände inte egentligen. Men något liknande, något annat hände. Det här, då har vi tappat honom för flera minuter sedan ju.
Ja.
Det går ju inte.
Nej. Ja, men fint att han gillar tavlan.
Ja, det är väl där någonstans vi får börja.
Ja, ni enas ju i en stor uppskattning för det svenska historiemåleriet då.
Ja, verkligen. Det är elegant.
Det är ju en storhetstid för bilden av Gustav Vasa som landsfadern och den stora, stora befrielsehjälten.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
I Moria fick Gustav Vasa, eller Eriksson då, en livvaktstyrka på 16 man, vilket sen då utvecklas till Svea livgarde, vilket jag vill bara påpeka här eftersom de firar ju också då 500 år tillsammans med, ja, de finns ju kvar och till skillnad från Gustav Vasa, även om det skedde någon slags förändring år 2000 av besparingsskäl naturligtvis. Man kan säga att Göran Persson kanske avskaffade det där Gustav Vasa inrättade. Men jag tycker väl ändå att det nuvarande gardet får ju bära så att säga anorna som har funnits fram till Perssons idéer runt millennieskiftet.
Ja, grattis får vi lov att säga. Och man kan ändå tänka sig att Gustav Vasa skulle uppskatta vissa av Göran Perssons kvaliteter.
Det här är ju inte en komplimang till Göran Persson.
Målinriktade nydanare.
Ja, är man helt ute och viftar med hakan om man säger att de är lite av samma skrot och korn?
Nej, inte nödvändigtvis. Sen är det klart att 1500-talet och det sena 1900-talet, tidiga 2000-talet, det är väldigt olika politiska kontexter de agerar inom. Men någonting i viljan och karaktären går ju igen i båda.
Och det här gardet skulle man kunna jämföra med någon form av motsvarighet till Pretoriangardet i Rom kanske. Förutom att de inte har avsatt någon kung då. Vilket pretorianerna höll på med hela tiden att avsätta kejsare. Men ändå, i övrigt, så är deras huvudsakliga uppgift att hålla liv i kungen.
Ja.
Efter några månader så var den där militära styrkan uppe i 400 man. Och man gjorde en räd mot Falun där man stal pengar som kronan, alltså mer eller mindre då Kristian den andre, hade låtit ta upp i skatt där och sådär. Vasa skaffar sig ett eget kansli, samarbetar med präster som kan skriva på latin och sånt där. Och det här upproret sväller och allt fler bergsmän, bönder, drängar och annat folk som inte var upptagna av att polera silverbestick ansluter sig till upproret. Och den första stora segern i Gustav Vasas befrielsekrig kommer vid Brunnbäcks färja i april 1521. Det var en färjeplats vid Dalälven. Och den som ledde upprorstyrkorna där hette Peder Svensson, som Gustav Vasa hade utsett. Och Svensson var ju sedan tidigare en ivrig Sture-anhängare. Det är många sådana som ansluter sig till det här också. Genom ett överraskande pilregn och sen ett aggressivt anfall så lyckas Svensson och dalkarlarna driva bort Kristians styrka och så intas Västerås och vartefter ganska snart intas också Uppsala. Och nu har vi lite tyngre städer i rebellernas händer här. Gustav Vasa är ju ingen Kyros den store eller Engelbrekt eller Gud förbjuder Nils Dacke. Utan hans upprorsegenskaper är ju, de är inte av personlig militär natur utan han har ju en annan roll kan man säga. Som Herman Lindqvist skriver. Gustav andades inte rök och damm och somnade inte till musiken från kulor och kanoner. Han fanns någonstans i den trygga bakgrunden, ordnade och planerade nästa dag i det politiska strategiska spelet. En uppgift lika viktig som fältherrens. Och så var det väl.
Oh ja, det är verkligen bara under den absolut mest nationalromantiska eran som vissa historiker kunde föreställa sig att kungen befann sig längst fram i trupperna som en annan Karl den 12:e manade på så. Det var ju inte Gustav Vasa, han var ju en brevskrivare och en ränksmidare mer än en fältherre. Men det finns ju en väldigt bra grogrund för det här upproret. Och vad det lider, faktiskt rätt snart så kom ju Gustav Vasa genom det här uppbådet, genom det här befrielsekriget, att kontrollera stora delar av Sverige. Då kan vi prata om samtliga landskap norr om Mälaren, till detta Småland och fläckar av Västsverige som hade glidit danskarna ur händerna. Vad man däremot inte hade, det var borgar och befästa städer. Bondeuppbåd, de är bra till massor av saker, fråga både Nils Dacke och Gustav Vasa. Men bönder är inte vad man behöver för att A. kontrollera öppet vatten, B. inta befästa positioner.
Nej.
Det var ett uppenbart dilemma för Gustav. All erfarenhet visade att bondeuppbåden stod sig slätt redan som belägringstrupp. Om detta gällde starka slott och välbefästa städer som Stockholm och Kalmar. För stormangrepp mot bestyckade fästningsmurar och torn kom de än mera till korta, skriver Lars-Olof Larsson. Det hade gått 100 år sedan Engelbrekts folk hade bränt upp borgarna, och de borgar som Gustav Vasas folk stod inför, de var av ny modell, de var svårare att elda upp.
Mm.
Det var ju bönderna som var huvudbeståndet i armén, men där fanns ju också tyska legoknäktar, viss del svenskt rytteri och något slags värvat svenskt fotfolk. Det är lite oklart vad de var för gäng egentligen. Och med dessa trupper så vann han både Nyköpings slott och Örebro strax efter nyåret 1522. Men den absolut, absolut största jackpotten under befrielsekriget, det är ju i ditt Östergötland, där Stegeborgs fästning kom att kapitulera bara några få dagar innan det kom seglande en dansk undsättningshär.
Mm.
För när Stegeborgs befästning gav upp och bytte sida så fick Gustav Vasa inte bara tillgång till fler tyska legoknäktar som satt och häckade där, utan också den viktigaste befälhavaren, Berend von Mehlen, som kommer vara med oss härifrån.
Just det. Man ska väl säga att han är riksföreståndare när vi går in i 1522. För det blev han nämligen under sensommaren i augusti 1521. Så nu har han den titeln.
Berend von Mehlen, som jag var inne på tidigare då, han kom från krigarfolk i Thüringen och hade lyckats väl under den danska invasionen. Blev utsedd till riddare vid Kristians kröning och allt sånt där. Och eftersom vi nu kommer in i en episod av berättelsen där vi allt mindre kommer fokusera på arga dalkarar och allt mer kommer fokusera på hansastäderna, framförallt Lübeck och deras roll i den nordiska storpolitiken, så är det såklart användbart för Gustav Vasa att ha en duktig tysk vid sin sida. Förutom de höga murarna som Gustav Vasas folk inte kunde ta sig över, så hade man problemet att danskarna helt kontrollerade Östersjön. Där satt Sören Norby på Gotland och agerade kapare i gammal god Vitalie-tradition, eller Erik av Pommen-tradition, eller bara allmänt Gotland under tidig modern tid-tradition. Han kunde störa svensk handel, undsätta danskt kontrollerade slott och utöver det bara härja.
Det var väldigt mycket härjande pirater generellt runt Gotland under många sekler.
Ja, det är ju egentligen med Gustav Vasa och den lite starkare staten som vi kommer få slut på det. Gustav Vasa, Sveriges Pompejus.
Ja, nej. Det funkar inte riktigt ändå.
Då har vi följande situation. Sverige behöver skepp.
Och jag ska berätta varför det inte funkar. Just av den anledningen jag sa innan. Att Gustav Vasa inte var någon militär överhuvudtaget. Vilket var det enda Pompejus var. Han var sannoliken ingen politiker eller statsman för 5 år. Så att de har ju helt olika ingångar i sitt kändiskap, eller vad ska jag säga, här i historien.
Ja, men de gav sig båda två på pirater på olika sätt.
Ja, fast Gustav Vasa gjorde ju inte det här personligen fortfarande.
Ja, vi har i alla fall följande situation. Sverige behöver skepp och artilleri. Vi har en riksföreståndare som har spenderat tid i Lübeck. Efter han flydde från sin danska fångenskap så hängde han i Lübeck. Och vi har hans nya tyska befälhavare som redan har mycket goda kontakter i Lübeck. Han var väl anskriven i Lübeck, skriver Lars-Olof Larsson. Så verkligen, han vrider och vänder ut och in på sig själv för att slippa hålla på med ord som gott anseende eller populär. Han var väl anskriven. Von Mälen. Lübeck, hansestaden, var inte speciellt förtjust i att Danmark skulle ha allt för stark kontroll i Östersjön. Istället låg det i deras intresse med en situation där de olika länderna var ungefär jämnstarka. Det här har handelspolitiska skäl, givetvis. Det handlar om att skapa en politisk situation där Lübeck kan förhandla fram så tacksamma avtal som möjligt för deras del. Och har man då 2 stycken jämnstarka, lite svagare motparter, så har man ett mycket bättre förhandlingstekniskt läge än om Danmark har stenkoll på hela Östersjön. Och nu har ju Lübeck en sån situation då. Man kan tänka sig tullfrihet mot att man hjälper svenskarna med fartyg, soldater, artilleri och en jäkla massa kapital för att betala det här befrielsekriget som absolut inte var gratis. Det tyckte Gustav Vasa var fullt acceptabla skäl. Han sköt upp i stolen som Cosmo Kramer från Seinfeld, om man ska återanvända ett gammalt historiepodden meme.
We're prepared to offer you all the free coffee you want at any of our stores throughout North America and Europe. Plus, I'll take it!
Vi hade ett avtal och i maj 1522 seglade de första lübeckska, lübiska skeppen iväg.
Lübeckska.
Just det, lübeckska, så heter det. Det här avtalet med Lübeck var enormt gynnsamt för svenskarna i och med att Stockholm och Kalmar nu blev mycket mer isolerade. Danskarna kunde inte bara segla fram och tillbaka och undsätta de här posterna. Under hösten kommer dessutom svenskarna och Lübeck komma överens om en aktion riktad mot Skåne, alltså mot själva Danmark. Som Lars-Olof Larsson skriver, det är inte gärna någonting som man kan säga faller inom ramarna för ett befrielsekrig, men som Larsson skriver, för lübeckarna var det angeläget att försvaga Kristians ställning i Skåne, där de dessutom varit utestängda från den viktiga Skånemarknaden vid Skanör i ett par år. För Gustav låg möjligheten att erövra de 3 östdanska landskapen i linje med den ståndpunkt som svenskarna drivit under halvt annat sekel, med vapen eller vid återkommande förhandlingar. Det är ekonomiska och politiska skäl som här harmonierar. Och den här styrkan sattes under just Berend von Mälen, och den stod där och stampade i Markaryd där vid nyåret mellan 1522 och 1523. Men vädret, bland annat genom översvämningar och andra fördröjningar, fördröjde och hindrade till sist den här aktionen från att komma igång. Man kom att ändra sina planer och så gick man in i Blekinge istället.
Ja, man gick in i Blekinge och härjade en del där, och det var Berend von Mälen som höll i det företaget. Och det gick ju så bra så att Gustav Vasa blev lite upplyft här och tänkte, ja men då kanske vi kan ge oss på...
Vi tar Bohuslän. Nu kör vi.
Ja, precis. Och Halland och så vidare. Nu kör vi, sa Gustav Vasa här. För allt det här är ju då län som tillhör danska kronan. Eller i och för sig Bohuslän är norskt, men det tillhör fortfarande danska kronan. Yeah. Och allt det här bidrar ju till att Kristian känner att det blåser snålt här nu, va? Och kallt börjar bli uppe på den där danska trontoppen. För nu är det mycket motgångar och då brukar det vara få vänner som dyker upp. Och delar av den där danska adeln bestämde sig också då för att avsätta kungen mitt i allt det här.
Exakt. Den danska adeln på Jylland sätter igång ett uppror mot Kristian. Vilka kunde de vända sig till, undrar ni? Och svaret är att de kunde vända sig till Lübeck. Det är ofta svaret på frågor om Norden under 1522 och 1523. Lübeck. På samma sätt som Svaret i olika quiz om Premier League ofta är Alan Shearer. Vet man inte så kan man gissa på Alan Shearer. Vet man inte svaret här i ett quiz om 1520-tal, gissa på Lübeck är mitt tips.
Ja, den här det är bra.
Ja, eller hur? Lite praktiska tips. Den här danska adeln hade gått till Christians farbror, Fredrik, som var hertig av Schleswig-Holstein. Larsson kallar det här det samlade hertigdömet för något av ett fjärde rike inom den nordiska unionens ram. Och vi vet att det är en plats som långt in på 1800-talet hade en lite oskriven politisk hemvist som tyskt eller danskt eller någonting däremellan. Och genom sin relativa självständighet gentemot Christian och Danmark så hade Fredrik kunnat distansera sig från den danska kungen. Och i både den här danska adens ögon och i Lübecks ögon så sågs han som ett stabilare och ett bättre alternativ. Man avsätter Christian, den andra av Danmark, som hoppar på ett skepp till Nederländerna.
Ja, och det var ju förmodligen inte så att det var så himla svårt att hitta mer stabila alternativ till Christian den andra, det kan jag inte tänka mig. Han var ju inte den mest stabila. Och nu är han ju som mest labil här, hämndlysten och arg som ett bi. Drar han iväg för att försöka få hjälp någon annanstans ifrån då.
Mm. Men Fredrik, det jag lite grann menar också är, utöver att han inte var lika tvärilsk och oberäknelig som Christian, så hade han också innehaft en politisk position där han hade kunnat hålla avstånd till Christians politik. Och ja, men du vet lite grann som inom ett svenskt parti, om en stor profil lämnar hetluften och håller sig utanför de känsliga frågorna ett tag. När det sen är dags att byta, då kan man ju plocka hem dem från Bryssel eller från näringslivet eller vart det nu är som de har pausat sin politiska karriär. Fredrik var lite grann, han var vid sidan av den danska politiken.
Jo, jag håller med om det. Det är bra spaning, bra referenser till nutid. Men han passar också på att uttrycka anspråk på den svenska kronan, för det är väl ingenting som har ändrats bara för att vi har bytt kung här, tänker han.
Nej, verkligen inte. Kalmarunionen och allt det där.
Och förhoppningen han har är då att Lübeck ska acceptera det här. Och den förhoppningen kan han ju sitta med, eftersom han har ju okejat tullfrihet i Norden till Lübeckarna.
Mm.
Och det är ju bra. Då är ju egentligen Sverige redan färdigt då. Om de går med i unionen igen, då har vi ju tullfrihet där. Problemet är ju att Lübeckarna egentligen aldrig har varit några anhängare av den här nordiska unionen. Va? De vill ha ett splittrat Norden, det är det bästa i Schweiz tycker de. Och tullfrihet i Sverige hade de ju ändå egentligen. Det gällde bara att få det bekräftat inför sig av Gustav Eriksson Vasa där uppe i Sverige. Det verkar ju vara något som var, han var väldigt bra på att dö ut på det där.
Ja.
Det var inget som gick jättefort att skriva på sådana papper och säga att ja, det är okej här, ni har tullfrihet. Utan han hittade alltid något som var viktigare att göra, borsta hörnen i något slott någonstans han hade och sånt där.
Just det. En annan modern referens då, det är ju i den här charmanta filmen, kanske min favoritfilm från Kalle Ankas julafton. Du vet när de är ute på husvagnssemester.
Ja, jo, den här känner jag till.
Jag tänkte det. I alla fall, jag tänker på frukostscenen när Musse, Kalle och Långben sitter och käkar, och helt plötsligt ställer Musse frågan, vem är det som kör egentligen? För det är ju lite frågan här i Norden, vem är det som kör egentligen?
Ja.
Ett utmärkt bra exempel på hur mycket det här skeendet är någon slags stornordisk politik som ligger bortom människor som Gustav Vasas kontroll. Alltså han har ju de här planerna om att ta Halland och Bohuslän, och han sitter och liksom har nävarna hårt knutna bara i ren anspänning där. Men nu har ju Lübeck det här avtalet med den danska kungen, och då vill inte de hålla på att svensk-lybska styrkor ska tåga in i Danmark.
Nej, just det.
Och von Mehlen, som alltså är kungens man, han tar sina order direkt från Lübeck här och avblåser helt det här fälttåget. Det blir inget svensk-lybsk fälttåg in i det som idag är Sydsverige, då delar av Danmark och eller Norge. Men som du sa, så är det inte heller så att det ligger i kung Fredriks händer. Hans bild av vart Norden ska ta vägen och Lübecks bild är ju helt motsatta.
Ja, det är mycket som är lite komplicerat här. Inte minst då som sagt att den svenska kungens ledande militär egentligen tar order från Lübeck.
Ja.
Men apropå det här, vem det är som kör egentligen, så hade ju Fredrik skickat ett brev till, ja, till, ja, till vem? Till huvudstaden i Sverige. Och det var adresserat till den som befälet haver i Sveriges rike. Eftersom man var då lite osäker på vem det egentligen var som körde. Och det här tänker jag väl, de visste väl egentligen att det var Gustav Eriksson Vasa här, va? Men man ville väl vara lite nedvärderande, tänker jag med. Vem är där borta nu igen här? Är det någon, ja, det var någon Vasa hit, ja, eller något. Det kanske var förra veckan. Ja, vem det nu än är. Ungefär så är det här brevet formulerat.
Det är ett ganska kul sätt att driva med svenskarna.
Han hade ju då fört befälet i Sverige i 2 år som riksföreståndare, så någon sån himla chock kan det inte ha varit att det var han. Det där brevet som Fredrik hade skickat bad ju om att man skulle träffas i ett stort möte för att reda ut de 3 rikernas märkliga bestånd, som det stod. Men Vasa bestämmer sig för att sammankalla ett eget möte istället. Ett herremöte i Strängnäs till början av juni. Och agendan som ska avhandlas, den stod inte på inbjudningskorten direkt. Men alla visste att det behövde fyllas på i riksrådet efter det här blodbadet som man hade haft i Stockholm. Många vakanta poster där och stolar som stod tomma. Och några visste också att relationerna med Lübeck skulle diskuteras. Det var privilegier och skulder som man behövde prata om. Och sen skulle ju då ytterligare en punkt ramla in som väldigt få kände till.
Nu kommer vi landa i det här datumet som för tid och evighet har skrivits in i den svenska historien, som har vandrat via svenska flaggans dag till röd nationaldag. Det ska vara herremöte i Strängnäs.
Ja, och Gustav Vasa hade då haft 2 års riksföreståndarskap bakom sig. Här, och Stockholm och Kalmar ligger under belägring. Kanske hade då Vasa planer på att ta över kronan själv också. Känner vi honom rätt här så hade han väl det. Han hade funderat på det ett tag.
Men det är inte säkert att det var så bråttom. Det var ju en hel del saker som behövde falla på plats först. Så han kunde vara riksföreståndare så länge det nu behövdes. Sen kunde man ta över kronan.
Ja, kanske ville han då först att hela riket helt säkert skulle vara i hans händer, och att det först efter belägringarna av de stora städerna här, där de hade lett fram till att de hade fallit och att man hade tagit över Finland och säkrat det och sådär, då kanske han tänkte sig att nu är läge att bli kung. Men nu hade ju sakerna vänt ganska snabbt här och möjligheter hade öppnat sig, och samtidigt så gäller det ju att passa på kanske när lübeckarna fortfarande har tålamod med saker och ting. För de vill ju, de vill ha sina privilegier bekräftade, och de skulle ju kunna svänga snabbt här. Men, och därför blir det här mötet i Strängnäs av, vilket är en hastigt improviserad sammankomst ju. När de här deltagarna kom till Strängnäs så hade de säkert hört talas om Fredriks krav på kronan. Om de inte hade gjort det innan så fick de säkert veta det när de kom dit, för vid det laget måste de ha fått veta det. Och riksföreståndare Eriksson, han kommer då ridande till Strängnäs från Svärdsjö i Dalarna. Han har en uppvaktning med sig, det här gardet, som kommer dit med polerade harnesk och färgglada kreationer. Ståtlig entré i största allmänhet.
Det gäller att göra ett intryck.
Ja, och han ska då ta in på Roggebovjen, som biskopens palats heter här i Strängnäs. Byggnaden byggdes på 1400-talet och finns kvar fortfarande, även om den har renoverats och gjorts om x antal gånger genom seklerna. Nu är det tydligen då Kungliga bibliotekets lagringslokal, vad jag förstår. Men vid en renovering 1967 så hittade man då delar av biskop Magnus Sommars arkiv. Och Sommars, han var ju då biskopen som hälsade riksföreståndaren och de andra välkomna till Strängnäs 1523. Och bland hans arkiv från slutet av 1520-talet så fanns en text, ett brev från Johannes Magnus, som då för övrigt är bror till den Olaus Magnus som vi nämnde förra avsnittet. Han var ju då, Johannes Magnus alltså, var en svensk katolsk biskop och historiker som flydde till Rom och som där vart efter då gav ut en enorm bok om svensk historia. Och så mycket hade han hittat på själv i och för sig. Men det är en bra, tung pjäs alltså. Och han har då skrivit ett brev till den här biskopskollegan Sommars som påträffades där 1967. Och förutom att man hittar det här brevet så dök också Johannes Magnus upp själv här i början av juni till det här herremötet 1523. Då hade ju inte reformationen nått Sverige än, så att då kunde man ju gå omkring här och vara katolsk biskop och nöjd över det. Men sen var han ju mindre nöjd och var därför han gick i exil. Men man brukar ju då förundra sig över att man kan hitta saker och ting i sanden lite här och var i Irak och Egypten och så. Bara, åh, det här har legat här glömt och borta från världens ögon. Men det går ju tydligen att hitta gamla brev i något förråd i en gammal kåk i Strängnäs också.
Mm.
Som kan vända upp och ner på saker och ting och sånt här gör man ju alldeles varm i själen.
Mm. När jag var 11-12 år så hittade jag begravd i en sandlåda en Boba Fett-figur, den här prisjägaren från Star Wars. Och det var ju liksom före några nya Star Wars-filmer hade kommit, så att det var ju ett helt otroligt fynd. Det var ju exalterat över en månads tid. Så att gräva fram saker ur sanden är ju, det är mäktigt.
Hade jag vetat att du skulle dra den här referensen så hade jag inte nämnt någonting om sand. För det här förtar ju väldigt mycket av vilket värde som ligger i att hitta brev från Johannes Magnus i en kåk som har stått i 400 år. Och mer, men det brevet har legat där undanglömt i 400 år fram till slutet på 60-talet om man hittar det här. Det är otroligt.
Och jag hittade en Star Wars-figur som kan ha legat 10-15 år djupt begraven i en sandlåda.
Ja, om du inte hör att det här är, att det finns skillnader i berättelsen, du kan inte hjälpa det. Men visst, det är stort, var stort för dig, jag förstår. Hur som helst, Vasa tar ju då in på den här Ågeborgen i alla fall. Här ska han nu hålla till, och mötet det kommer att börja med att utse nya biskopar och medlemmar av riksrådet. Det är 25 stycken som ska in i det här riksrådet.
Mm. Berend von Mälen väljs in i rådet trots att han genom sin tyska börd egentligen inte är valbar. Ja. Men det är liksom, man kan tänja lite på reglerna, han behövs.
Gustav Vasa har ju lite momentum här kan man säga, som man brukar säga på hockeyspråk. Så att det är svårt att sätta sig emot honom här. Om han vill att Berend von Mälen ska vara med här så kommer han vara där, helt enkelt.
Ja. Herremöte är ju en väldigt speciell och konstig glosa. Alltså googlar man på det så får man inte så många andra resultat än just det här herremötet i Strängnäs. Och som Lars-Olof Larsson skriver så, i historieskrivningen så har herremötet i Strängnäs ofta kallats för riksdag. Där då det senare står för ett långt bredare ständermöte än det här mer exklusiva herremötet. Larsson skriver, men språkbruket var och förblev länge flytande. Samtida berättande källor ger i varje fall vid handen att mötet helt dominerades av adelsmän och prelater. Med lybska rådmän som diskreta men bestämda aktörer i bakgrunden. Om representanter för bönderna var närvarande i större antal eller från stora delar av riket är ovisst. De gjorde i varje fall inte något större väsen av sig. Vi har alltså en liten skara människor som är det svenska samhällets kvarvarande maktelit och toppskikt som har samlats för att man behöver fatta viktiga beslut. Och har man velat skönmåla det här lite grann så har man kallat det en riksdag, att det är hela riket som kommer att fatta de här besluten. Men det går faktiskt inte belägga.
Nej, det är nog lite av en skönmålning. Sten Sture Nynge var ju som sagt en populist kan man säga. Vad brukar man kalla det? Alltså han var ju, spelade mycket på böndernas känslor och var populär bland bönder och allmoge. Och i början av upproret så anspelade kanske också Gustav Vasa lite grann på det här att han var Sturarnas anhängare och efterföljare och arvtagare och allt sånt där. Men så fort man egentligen inte behövde det här bondeuppbådet längre, utan man behövde knäktar och belägringsmaskiner och vapen och pengar och grejer, då är det ju viktigare att ha adelns stöd och andras stöd än böndernas. Så Gustav Vasa försöker ju här att få dem med sig, och det är mycket viktigare än böndernas stöd, som man sen kommer att börja bråka med ännu mer i Dalarna och sånt, som vi vet.
Just det. Hur kommer det sig då att han slutligen blir vald till kung? Vad är det som börjar hända här i Strängnäs?
Jo, det är ju Lybäckare idag som ska få komma fram inför riksrådet och hålla tal, och det gör de elegant och sådär, men de tycker att nu är läge att ge oss garantier för att vi får tullfrihet och att det ska gälla permanent också, inte bara för tillfället. Och de garantierna vill vi ha nu. Eller snarare, ni får 2 dagar på er i betänketid.
Och de har ju jättestarka kort eftersom Sverige och Gustav Vasa har lånat supermycket stålar från Lübeck. Och Kalmar och Stockholm och så, det tar man inte utan Lübeck.
Nej, så är det ju. Men det här att de har lånat ut mycket pengar kan ju vara, det kan ju vara emot dem också. Om de vill ha tillbaka de pengarna, så är det ju bra om att de fortsätter att ha dem på kroken, så att säga.
Just det. När banken frågar, hur ska du betala tillbaka det här? Då liksom rycker man bara på axlarna och, I don't know. Det är ni som har gett mig de här stålarna. Vad tänkte ni?
Ja, alltså kan man ju inte ha att, och därför vill de ju då ha en garant för det här. Och då kommer ju bli aktuellt att kanske ha en enskild person som det. Under de här 2 dagarnas betänketid som riksrådet får, så drar ju Gustav Vasa i alla trådar han kan hitta. Nu är det djupt, energiskt och intensivt maktspel i korridorerna där i Roggeborgen. Man ser framför sig hur han springer omkring och knackar dörrar där inne, och han står och viskar och tisslar och tasslar med den ena och den andra. Och om det fanns någon handbok för dokusåpadeltagare om hur man bildar pakter och sånt där, så skulle väl första kapitlet handla om Gustav Eriksson Vasa i Roggeborgen, tänker jag. Snabbt bestämmer sig riksråden för att utlysa ett kungaval, för det är där det kommer att landa i. En svensk kung, så blir ju Fredrik åtminstone temporärt blockerad. Då kommer han ju inte kunna komma åt någon tron och krona i Sverige, för vi har ju redan en kung, kan man säga. Och svenskarna kan skriva egna avtal med Lübeck och sånt där. Frågan är bara, vem? Vem kan tänkas bära upp en kungakrona i det här knepiga läget?
Det finns ju bara en kandidat här. Sten Sture den yngre är död. Hans barn är för små.
Ja, men de har vi ju. Är det någon som påpekar? Jag undrar om det var någon som påpekade det. Men ibland påpekas det att någon påpekar det. Jag tror inte att någon påpekar det. Men,
nej, jag tror inte heller det. Men absolut, Sten Sture den yngres barn har vi.
De är då 11 och 9 år eller något sånt där.
Nu utser vi en pojkkung, var det någon som ropade.
Och fram till att just den meningen föll, så tänker jag mig att Gustav Vasa hade rest sig upp i stolen. Han hade ju suttit slängt med benen över armstödet. Men när någon säger bara, ja, jag har det. Då reser han sig upp och med ett förväntansfullt leende så väntar han på förslaget. Och så säger någon att vi utser den här pojkkungen. Då faller han tillbaka och bara, nej. Va? Och så stelnar leendet och nej, din dumme, säger någon. De sitter ju fängslade i Köpenhamn. Och dessutom är de ju små barn, konstaterar någon. Ja, och den här förslagslämnaren har väl ingen hört av sen dess i så fall.
Nej. Nej, så var det. Det var inget bra förslag. Utan det är Gustav Eriksson Vasa som är den enda egentliga kandidaten. Och det vet ju han också.
Ja, det är ju lika troligt att det skulle bli någon annan än Gustav Eriksson Vasa, som att det skulle bli någon annan som skulle leda det fascistiska Italien efter marschen mot Rom, än Mussolini.
Just det.
Det kommer ju inte hända.
Nu tar vi någon av de här populära militärerna istället.
Ja, nej.
Ja, nej, det finns ju bara ett val här. Det är ju den rådande meningen. Så man skickar iväg von Mälen att hämta Gustav Eriksson Vasa. Och på det sättet som en svensk ledare, kanske främst en svensk partiledare då, ska bete sig, så sägs det ju att Gustav Vasa, när von Mälen säger att du ska väljas till kung. Nej, inte ska väl jag bli kung?
Nej, nej, nej! Men ta någon annan!
Och sen kan han och alla andra trösta sig med att, men om det är Gud som väljer ut mig, vem är jag då att ifrågasätta det?
Ja, precis.
Ödmjukt accepterar jag det här mycket oväntade beskedet.
Valberedningen kunde komma med det argumentet kanske. Ja, men det är inte vi egentligen, förstår du, det är Gud.
Mm.
Nej, han hade ju klagat på att han hade för låg börd och allt möjligt. Och man borde svära trohet till någon annan som var där istället, som sagt. Och mycket av det här är ju då också enligt Fuxell. Som då menar att de här delegaterna kom och bönade på sina bara knän. Medan tårarna föll ner som stora tunga droppar på kinderna. Och allt det här gjorde ju då att Gustav Vasa till slut accepterar att ta emot kungakronan. För landets skull, det är viktigt då. Det var hans plikt mot, citat, det förtryckta och förlamade fosterlandet, skriver Fuxell.
Just det.
På 1800-talet.
Han knäböjer, inte Fuxell utan Gustav Vasa då. Faller ner på knä, sätter två fingrar på Sankt Eriks lagbok och svär kungaeden. Alla riksråd närvarande svär i sin tur en ed för dem själva och för riket. Och där är det där som den svenska medeltiden tar slut. Och vi börjar med liksom det tidigmoderna, självständiga Sverige.
På den sekunden.
Är det liksom vattendelaren? Här bara går gränsen.
Ja, det här är väl en vattendelare om något.
Ja. Ja, så är det. Samtidigt så flikar Lars-Olof Larsson in. Det var sannolikt få som var villiga att bejaka en sån uppfattning när det begav sig. Vid denna tid hade det nästan gått inflation i val av kungar och riksföreståndare som kommit och gått. Kanske skulle det som här hade skett snart kastas över ända. Strängnäsvalets karaktär av snabb improvisation under påtryckning är och var i varje fall uppenbar. Men valet av Gustav hade samtidigt ett klart tycke av nationell manifestation. Ett snabbt och rakt svar på den nyvalda danska kungens propåer om en återsamling av de nordiska rikerna. I den mån drottning Margaretas storslagna vision inte redan var politiskt omöjlig i Sverige blev kungavalet i Strängnäs och den följande tidens realiteter treriksunionens sista svepeduk. Här var den död.
Ja, det får man ju säga. Den kommer faktiskt aldrig mer att få några dödsryckningar. Det här hände den 6 juni 1523 för 500 år sedan.
Mm.
Men som med mycket annat så finns det avvikande uppgifter. Om till exempel datumet som inte är... Det är ganska relevant att det är den 6 juni då. Men tydligen så anger ju Peder Svart i sin krönika den 4 juni. Och biskopen Hans Brask kan säga den 7 juni och lite sånt där. Men på många andra håll så är det ju ändå den 6 juni som gäller. Så vi...
Den 4 juni passar ju bättre för vårt avsnittssläpp.
Jag vet. Jag tänkte på det här med om man skulle försöka... Hävdar då att Peder Svart har ändå, han har ju säkert rätt här mycket, propagandisten. Mm.
Helt uppenbart är också hur viktig det tyska inflytandet har varit i att det blev ett kungaval den 6 juni, om det nu var den 6 juni. Gustav Vasa hade ju blivit vald till svensk kung med röda siffror på kontot. Lånen från Lübeck och de privilegier som de lovades var inte billiga grejer. Jag brukar ju skämta när det kommer till Gustav Vasas relation till sina undersåtar i Dalarna, Småland eller för den delen i den norrländska landsändan som man aldrig hade sett med egna ögon men ändå rätt och slätt räknad in som hans domäner. Och mitt skoj går ju alltid ut på att Vasa säger att det är Lübeck, förstår ni. Varje gång en kyrkklocka ska smältas ner, varje gång lite kyrksilver ska plockas ihop eller varje gång ett kyrkligt laxfiskeri i Luleälven ska förstatligas så säger han oj, 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 det är mycket med Lübeck nu. I själva verket är det hans kamrersjäl som mixas med hans staten, det är jag-läggning. Och det är ju sant. Liksom, brevskrivning och skatteintäkt är ju Gustav Vasas två bästa grenar, det är ju där han excellerar. Men det är också sant att han faktiskt hade rätt stora skulder till Lübeck. Och det tyska inflytandet på det som sker här i Sverige 1523 är ju jättestort.
Ja, men han kommer ju att komma fram till att han inte måste betala de här skulderna.
Ja, med tiden så landar han i den insikten.
Ja.
Men han måste ändå ta in skatt.
Ja, det måste han ju förstås göra. Herregud, det kan vi inte avstå från. Ja, Lübeckarna kommer ju komma i konflikt och krig med Danmark sen. Och istället för att då hjälpa Lübeckarna som hade hjälpt honom, så kommer jag säga det, exakt då kommer jag säga nej, vet ni vad, det kommer ni inte få någon hjälp av mig och ni kommer inte få betalt heller förresten. Så det gick åt skogen för dem kan man väl säga också här i trakterna av den här perioden. Dagen efter det här kungavalet 1523 så är det nya ceremonier och processioner till domkyrkan och sånt där. Man lyssnar på den här Te Deum och efteråt så kliver biskopen Laurentius Andrea fram och utropar Gustav Eriksson till kung. Och efter mässan så framträder den nya kungen inför den här befolkningen som har samlats utanför domkyrkan. Efter det här kungavalet så kommer ju fokus vara på att återta huvudstaden och andra viktiga platser. Och efter förhandlingar med de här belägrade danskarna i Stockholm så kapitulerar ju de med goda villkor, får man säga.
Vilka är det som leder förhandlingarna? Det är Lübeck.
Ja, du kör hårt på det här temat att det är Lübeck som spelar stor roll.
Ja, men det, i alla fall som Lars-Olof Larsson berättade så hade ju lübeckarna medvetet dragit ut på förhandlingarna med Stockholm så, för att ytterligare ha en sån sak man kunde hålla över Gustav Eriksson Vasas huvud tills det att han hade gått med på att bekräfta deras privilegier. Och då skyndade man på och slöt det här avtalet med danskarna som fanns kvar i Stockholm.
När Gustav Vasas folk kommer in i Stockholm så är ju stan och slottet i ett bedrövligt skick. Tornen är sönderskjutna och många av de här tyska köpmännen i borgerskapet har ju evakuerat sig själva tillsammans med danskarna och sådär. Herman Lindqvist skriver: förråd hade plundrats, dyrbarheter stulits, Stockholm var en spökstad. År 1519 hade det funnits 1200 skattebetalande familjeförsörjare. Nu fanns det 308 borgare kvar. Vartannat hus var skadat, magasinen tömda. Vi pratade ju ner Moskva år 1610 en del i avsnitt 442 om den står oredan. Men Stockholm var ju ingen höjdare heller, alltså 1523 direkt.
Nej, jag hade sett bättre dagar.
Och kommer att se bättre dagar också, som tror jag. Mm. Men det var i det här Stockholm som den unge kungen i triumf rider in i stan under midsommar 1523.
Man ser Carl Larssons monumentalmålning från Nationalmuseum framför sina ögon.
Ja.
Linblond och vacker är kungen.
Ja.
På sin vita springare, va?
Ja, det är på en elegant dekorerad vit häst. Och det här skedde ju kanske är bäst att säga också att det var en vit häst och det är inte bara nationalromantiskt målat i Carl Larssons egen tanke, utan det hände ju.
Ja, men Gustav Vasa har gjort lite vackrare och lite rågblondare än vad han i själva verket var. Men det var ju en pampig och väl orkestrerad slags teatralisk höjdpunkt på hela den här processen som nu var i hamn.
Ja, han är 27 år, skägglös som sagt, men med de här mustascherna hade han ändå, pagefrisyr, och väl inne i stan kan kungen konstatera att här ekar det och ser ut som skit. Så han sätter sig ner för att skriva brev som går ut på att man ska beordra ett visst antal borgare från Sveriges köpstäder och flytta in till Stockholm. Och det här var ju inte sista gången han skrev beordrande brev direkt. Men det kommer att lösa sig. Folk flyttar dit och gör som man säger.
Pennan är mäktigare än svärdet.
Ja, ibland kanske. Om man kan hota med ett svärd så är det.
Vad säger Grimberg?
Vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg?
Då har vi vad säger Carl Grimberg. Men har du, om jag förstår saken rätt, också ett Grimberg-citat idag?
Ja, det har jag.
Uh-huh.
Carl Grimberg, den här historikern från det tidiga 1900-talet där, skriver: den 6 juni 1523 blev Gustav av en riksdag i Strängnäs enhälligt vald till Sveriges konung. för att Sveriges rike icke längre skulle vara försvarslöst, bliva ryckt och kivat hit och dit mer än andra konungariken. Men Gustav lät först efter enträgna böner förmå sig att åtaga sig det svåra värvet och föreslog någon annan svensk adelsman istället. Vem som helst som valdes ville han vara lydig och trogen. Han hade, som han själv sade, redan förnummit att det mera galla än honung med sig att bekläda slik hög post.
Ja, vad har du att säga om det här citatet då?
Dels är det inget herremöte utan det är riksdagen och det görs väldigt stor affär av hur villig Gustav Vasa var att absolut släppa fram vem som helst till kungaposten.
Ja.
Det ringer lite falskt.
Ja, det ja, det var ju troligen inte så det förelåg. Nej. Jag har också ett citat här då. På själva midsommarafton höll Gustav i sitt högtidliga intåg i sin födda huvudstad. Vid stadsporten mottogs han av stadens råd och förnämsta borgare som till honom överlämnade stadens nycklar. Med rörelse betedde han nu den kungaborg där han en gång under Sten Stures ögon fått sin ridderliga uppfostran. Det var nu, 5 år sedan, han med svek fördes bort härifrån. 5 år av underbara levnadsöden låg emellan denna ängslans tid och denna midsommar då han trädde in här som Sveriges konung. Unionen mellan Sverige och Danmark var upplöst för alltid. Efter att ha varit i händerna på sådana personer som Erik av Pommern och Christian Tyrann kunde den inte förnyas. Väl hade Sverige kunnat betvingas med övermäktiga vapen en gång, ja flera gånger. Men självständighetskänslan levde kvar hos det frihetsälskande folket. Den kunde icke kuvas.
Där har vi det.
Där har vi det. Och ska man vara lite seriös så är det väl så att 500 år efter detta så är ju väldigt trevligt att veta att vi alltjämt är självständiga och aldrig faktiskt sen det här hände har haft problem med den biten nämnvärt åtminstone.
Nej, det är ju kul att driva med Gustav Vasa. Det måste man få göra för han är ju en lite kul figur såklart. Men om det är någonting man ska vara tacksam över den 6 juni så varför inte vara tacksam över det?
Man kan också lyssna på avsnitt 158 som handlar om nationaldagar. Då får man veta mer om själva bakgrunden i modern tid till att vi har förvandlat det här till nationaldag. Även om den absoluta bakgrunden är det vi har avhandlat just nu.
Utmärkt förslag.
Kanske kan man säga att Arthur Hazelius är som Cato den yngre. Jag vet inte, han tyckte också om gamla grejer och var väldigt konservativt lagd och sådär. Och Arthur Hazelius var ju den som instiftade nationaldagen, eller åtminstone svenska flaggans dag och allt det där. Och om man vill veta mer om Cato den yngre så kan man ju alltid köpa min bok för övrigt.
Den heter De kom, de såg, de segrade. Toppenbok. Historiepodden.com/adlibri om ni vill ha ett bra deal på den.
Jajamän. Och tack så mycket för att ni har lyssnat, så hörs vi nästa vecka.
Hej då med er!
Hej!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.